Värvet görs i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Louise, idag så begraver vi ju talkshowen Nordgren och Epstein, eller vi ska väl snarare säga att vi firar att vi har fått hålla på i 12 år och gjort 2000 sändningar tillsammans.
Han är journalisten som decennium efter decennium gjort landets radiolyssnare sällskap. Det senaste dussinet år flankerad av Louise Epstein i showen som bar deras efternamn. Den amerikanska tv-psykologen Joyce Brothers lär ha sagt något i stil med att bli tagen för given kan vara en komplimang. Det betyder att du blivit ett tryggt element i någons liv, och den funktionen har Thomas Nordegren verkligen haft för många av oss. Men nu blev han en av vår samtids mest tongivande röster, och hur är livet för honom nu när han efter många om och men faktiskt slutat på Sveriges Radio? Och när får vi höra honom igen? Det här är Värvet avsnitt 562. Du, Thomas Nordegren, ett par veckor in i ditt nya liv. Vad är nytt i ditt nya liv?
Ja, jag har ju inte riktigt landat än.
Nej.
Eftersom det var så intensivt här sista veckorna. Och sen har jag ju psykologiskt inte riktigt tagit det här på allvar att jag ska sluta. Eftersom jag började ju sluta gå på pensioneringskurs för 5 år sedan ungefär. När man ska gå i pension. Mm. Och då hade jag olika planer och projekt för vad jag skulle göra, men då sen kom de ju alltid någon vecka innan, och för allting är ju så sent på Sveriges Radio, alltid så mycket mellan chefer som ska samordna saker, så att allting blir försenat, och så då har de alltid kommit i sista minuten och sagt, kan du inte stanna ett halvår till? Och efter att det har hänt 10 gånger så hade jag alltid svårt att ta det på allvar att det skulle vara allvar den här gången, men nu. Det var väl delvis därför också vi ville ha den här stora avslutningen. För det är svårt att komma tillbaka sen.
Mm. Men ville du sluta?
Nej.
Nej.
Jag har jobbat mycket i USA. Och där kanske det är för långt åt andra hållet. Att man i stort sett dör i studion. Så att säga. Men, och ibland blir alldeles för gaggig. Men vi har ju massor med programledare som är mellan 70 och 80. Anchorman och allt ifrån Wolf Blitzer till Andrea Mitchell och många av
Barbara Walters
dog ju precis 92 år gammal vid årsskiftet här, och men hon hade ju trappat ner lite, men hon var ju långt upp i 80-årsåldern, så startade hon ju, eller höll på med The View, en helt ny program i det.
From the bottom of my heart to all of you with whom I have worked, and to all of you who have watched and been at my side for so many years, I can say thank you.
Men samtidigt, det är ju inte mitt beslut. Det är ju därför vi har chefer som bestämmer när det är dags.
Ja, men hur såg det ut då? Jag menar, måla bilden. När kommer beslut? Eller när kom, är det lite på Louise? Ville hon sluta? Alltså,
i praktiken är det ju kanalledningen som fattar de där besluten, och det måste ju vara så. Jag har själv varit chef på Sveriges Radio, och det är möjligt att jag skulle ha gjort samma sak. Att någon gång måste man ju ha någon sorts generationsskifte, och det är väl helt okej att det är så. Och det är ju ingen mänsklig rättighet att fortsätta som programledare.
Nej, men jag vet ju, du pratade ju om det här i de sista avsnitten, liksom att förra gången du skulle gå i pension, det var väl 2021, då så var det ju så långt gånget att du hade liksom förhandlat om en ny podcast som du skulle dra igång med och sådär. Stämmer det?
Jag hade ju inte skrivit några kontrakt, men jag hade ganska långtgående för. Jag hade skaffat utrustning och lokal och sånt där.
Så okej. Okay. Men då blev det ingenting. Men har du kvar lokalen?
Fast den används till andra saker.
Okej. Okay. Men och det var då kontraktet som du då aldrig skrev på, men det var inte med Sveriges Radio?
Nej.
Nej, jag förstår. Så för att svara på frågan, vad är nytt i ditt nya liv då? Det är inte så mycket ännu. För du...
Nej, men jag har fått det här rådet att ta det lugnt nu några veckor. Hoppa inte på vad som helst. Börja inte göra reklam för nätkasinon och sånt där.
Okay.
Det har blivit inte varit aktuellt.
Nej, jag förstår. Vem 17 var det? Nej, men, ja, precis. Det där har ju särskilt, men det är ju en annan grej såklart. Men atleter som lägger av har ju ofta svårt att hitta sig själva.
Ja, men de lägger ju av i 30-årsåldern.
True that, ja, absolut. Men Ja, men jag förstår. Så att du är lite, skulle man kunna säga att du är lite vilsen?
Ja, eller lite nyfiken. Det är en helt annan jag har aldrig varit i den här situationen, men å andra sidan är det ju det som nästan alla människor upplever i livet, så det är ju inte så unikt.
Nej. Och nej, förvisso, men det kan ju vara jobbigt ändå.
Ja, men samtidigt så försöker jag se det som att det kan vara kul att prova på något annat.
Du, jag tänker mig också att det är många, eller jag känner i alla fall viss abstinens efter din röst, och det, då är det ju härligt att den är här in person.
Ja, jag tror väl kanske jag kommer, innan jag bestämmer mig, så kanske jag kommer göra lite inhopp på radion. Men man skulle gissa att de ringer ibland när någon är sjuk eller när det är någon akut vabbning och sånt där.
Men vem är du när du inte jobbar då?
Jag tror inte jag är så väldigt olik den jag är i radio. Nej. Det är väl det som är lite grann i hemligheten.
Men du slår mig ju som en person som är liksom väldigt spontant. Det ska hända mycket. Du vill inte ha för preppat när du går in i studion. Liksom.
Där har ju Louise och jag varit lite olika. Louise är ju en väldigt noggrann person som gärna planerar långt i förväg och läser på. Medan jag gillar att slänga allting på morgonen och säga att nu gör vi något aktuellt istället.
Ja, du vill inte ha torrt på fötterna i alla lägen.
Ja, just det. Och framförallt är det väl att det är väl för att i och med att jag har jobbat med nyheter och varit korrespondent liksom, och så har jag liksom det. Men det kanske blev en bra balans på det viset.
Jo, men då tänker jag mig, om man är en person som vill att det ska hända mycket, då tänker jag mig att ledighet liksom, eller vad det nu är, frånvaro av arbete i alla fall. Ja. För mig så tänker jag mig att det skulle vara skrämmande.
Alltså man är ju inte riktigt ledig när man sysslar med dagspolitik så att säga.
Nej, jag tänker mig nu det som stundar.
Ja, det är väl, nej, jag tror inte jag skulle må bra av att flytta till Portugal och spela golf och bli sagt alkoholiserad.
Okay.
Som ju är idealet för många andra, så att säga.
Jag tycker i och för sig det låter ganska härligt.
Ja, i någon kortare period kanske, men inte ja, det är inte min dröm så att säga. Nej. Men jag menar, jag har ju ingen brist på saker att göra. Jag har 7 barn runt över världen och 11 barnbarn, så att det är klart att jag kanske får lite bättre balans i livet nu.
Jag var inne på det här med att vi är ändå gissningsvis ett ganska stort gäng som har abstinens efter din röst. Samtidigt så kändes det som att jag kan säga så här, Thomas. Du och Louise, ni vann över mig. Jag tror ni har en ganska stor publik, tror jag, som stod och vägde, som tyckte att ni var jobbiga. Att det var liksom för mycket, det var för skavigt. Ni var inte överens, ni hade dålig energi sinsemellan. Men så bara fortsätter ni, och sen så lär man sig på något sätt att älska er. Och sen kanske det är så också att friktionen med tiden har nötts ner, att ni har hittat liksom ert samspel. Men det var ju inte 100% harmoni från början. Eller hur ser du på den där resan?
Alltså på det personliga planet så har vi ju alltid gillat varandra. Men vi har ju aldrig umgåtts eller varit nära vänner eller sådär. Utan det tror jag också är en av hemligheterna. Att vi så att säga, vi träffas i studion. Och sen har vi ju varit programledare varannan dag. Och i och med att jag då inte vet vad som händer i programmet. Jag tror i många andra program så går man igenom manus tillsammans eller sådär. Det enda är ju, undantaget är ju om Louise vill ta upp någonting, ett inslag i Aktuellt eller en debattartikel eller så. Då säger hon, läs gärna det, för att det blir konstigt om jag bara säger det där bläddrar jag förbi eller någonting sånt. Men annars så är jag ju då mig själv plus någon sorts representant för lyssnarna, att jag kan ställa dumma frågor eller säga det där fattar jag inte eller ta om det eller få en ganska spontan reaktion. Och då blir det också på gott och ont att ibland associerar jag fel. Eller jag menar, jag säger fel om fick Sverige Halland på 30 år, vad, vilken fred var det och sånt där. Och då är ju P1-lyssnarna väldigt såna detaljkunniga. Det känns som om alla är gamla historielektorer. Så då kommer det massor med invändningar och sagt att det blir. Och då gör vi också en grej av det, så att säga, om den, att vi alltid liksom har gjort det till en del av programmet.
Mm. Nu svarade du inte riktigt på frågan, för jag, det jag undrade var hur du såg på er, det var ett bra svar dock,
ja.
men hur du ser på er dynamik genom åren, alltså stämmer min bild att det var skavigare förr?
Kanske innehållsmässigt, men inte personlighet, för att jag tyckte, för redan från vårt första program, det var ju mer en slump, det var just någon som blev sjuk utav våra vanliga sidekickar och då hoppade Louise in.
Ja, välkomna och särskilt välkommen dagens sidekick Louise Epstein, en av kulturredaktionens vassaste tungor.
Du kan inte säga så mycket direkt för att kan jag bli nervös och tänka att jag är en mes innerst inne.
Men det funkade ganska direkt det här liksom käbblandet eller samtalet.
Mm. Och de lite för långa tystnaderna?
Ja, kanske.
Mm. Men är du rädd för tystnad?
Jag tror tystnad kan vara ganska bra ibland i radio.
Mm.
Och det är ju också ganska bra med dålig stämning.
Ja.
Det blir bra direkt radio.
Ja. Och hur är det där med dig då? För att jag menar, hur är du med dålig stämning? Kan du skapa den med flit ibland?
Ja, om det är en viktig fråga.
Mm.
Så kan jag. Men annars så är det, om man ska vara ärlig, är det nog mer att det uppstår i direktsändning.
Okay. Mm.
Och ibland, nej, men jag hade det här exemplet med någon, en av våra mest kända skådespelare som hade haft premiär och jag hade sett pjäsen och så gick jag förbi och då frågade han, jag såg att du var på föreställningen igår, vad tyckte du? Och då, utan att tänka mig för, eftersom jag var helt inriktad på att jag skulle in och puffa med Studio 1, så sa jag, ja, det är väl inte det bästa du har gjort. Vilket gjorde att det blev en väldigt dålig stämning i sen intervjun sen 10 minuter senare.
Ja, det förstår jag. Okej.
Okay. Yeah. Så det är ju sådana. Och sen Börje Ahlstedt var någon gång rasande för att jag hade kvällstidningarna med in i studion. För han ansåg att den som läste kvällstidningar var inte värdig att intervjua honom.
Mm-hmm. Wow. Att han hade sånt, det visste jag inte. Han kändes ju så, ja, mysig.
Men, nej, det tror jag inte.
Nej, det var han inte. Nej, jag förstår. Nu är inte han här och nej, kan försvara nej. Sig på fler.
Han är säkert jättemysig i också, men inte i min studio alltid.
Men du, jo, min surt förvärvade poäng i alla fall med det här med att ha abstinens efter din röst. Det är ju så härligt att du äntligen är här. Men var du tveksam till att komma hit och ställa upp på intervju?
Nej, jag tycker det har dröjt länge.
Innan du fick frågan? Du
för jag är väl 500...
65
ja.
Kanske.
Ja.
Mm. Du fick den ju dock redan i höstas.
Ja, fast det var någonting om att du tog Louise då. Så att det var...
Tanken var nog att vi skulle göra det. Jag ville gärna göra er samtidigt, men inte tillsammans.
Nej.
Och då var väl hon snabbare på att svara helt enkelt.
Det är mycket rimligt med tanke på hennes samvetsgrannhet.
Så det var inget personligt. Men du har inte givit miljontals intervjuer, känns det som.
Nej, jag har ju varit ganska försiktig med det i och med att jag har i perioder varit jagad av helt andra skäl än min radiokarriär.
Ja, ja och precis. Och det där är ju, man är ju lite nyfiken på det och jag förstår att det är känsligt på flera sätt eftersom det inte är din upplevelse som står i centrum. Men jag tyckte ändå, du var ju med i Carina Bergfeldts talkshow häromdagen och fick en fråga om Tiger Woods och du svarade på den liksom, på något sätt väldigt elegant, för det var så här, jag vill inte ha några fler frågor, Men jag svarar artigt på frågan.
Men du pratade om att du har barnbarn i USA. Nu på idrottsgalan när ni delade ut pris så skämtade du om att du är Tiger Woods svärfar för evigt på grund av barnbarnen.
Ja, det är man ju.
Ja, precis. Vad har ni för kontakt idag?
Vi träffas då och då. Ja. De har ju delat vårdnad om barnen så att även om de börjar bli stora nu.
Ja, nej, men där går väl mina gränser så att säga. Att jag träffar ju honom och jag... Han kommer alltid att vara pappa till mina barnbarn. Men jag har ingen lust att, så att säga, kommentera mina barns liv.
Nej. Däremot så är jag nyfiken på, och det tycker jag inte heller att du ska behöva göra hos mig såklart. Men jag läste någonstans att ditt hem under en period då var belägrat av press.
Under en kort period så skickades tv-team både från... Framförallt från Storbritannien och USA. Mm. Och de erbjöd ju att flyga över mig till olika morgonprogram och i USA. Mm. Och också försökte muta mig med ganska mycket pengar så att säga. För att tala ut i olika sammanhang.
Hur mycket pengar?
Jag satte mig ju aldrig i några konkreta förhandlingar. De bara antydde.
Jag förstår. Men det där måste ha varit en speciell upplevelse för en journalist, tänker jag. Att vara på liksom insidan av, kanske inte ett drev, men någon slags skopjakt ändå.
Ja, det var ju konstigt redan när jag var korrespondent i USA, eftersom flera av mina svenska kollegor där plötsligt började smyga i trädgården eller ringa under deras bröllop och sånt där. Och du måste ge mig någonting, Thomas, för helvete. Mm.
Hur var det då?
Det var ju konstigt. Ja. Det var ju konstigt för att när jag träffade kollegorna när det var besök i Vita huset och sådär, eller stod och snackade i olika sammanhang, och sen så var senare så var jag liksom någon sorts byte.
Ja,
så att jag har ju viss förståelse för folk. Även jag var ju inte personligen utsatt för något drev, utan det var mer att det var obehagligt och att jag under en period fick smygas ut bakvägen från radiohuset och sånt där.
Mm. Jag fattar. Jag tänker mig också att du i viss mån, alltså, du har kanske inte riktigt behövt ge några intervjuer.
Nej, alltså jag tror jag har ställt upp de som har frågat, så att säga. Utom i den här perioden när man uppenbarligen inte är intresserad av mig utan av mina barn. Så att
Ja, jag fattar. Okej, då, efterfrågan har inte varit otroligt stor då, helt enkelt. Är det så jag ska tolka dig?
Ja, det tror jag man kan säga. Jag har inte varit någon kändis på det viset.
Nej, samtidigt fan en institution nästan röstmässigt. Och det där har du ju vittnat om också, att liksom när du öppnar munnen så blir du igenkänd.
Ja. Nej, sen har det väl varit i perioder då jag blir igenkänd även på utseendet, eftersom vi var ju med På spåret och när vi samband med att vi slutar och sådär, så är det ju ganska många människor som kommer fram utan att jag har pratat.
Är de snälla mot dig?
Nästan alla är snälla. Eller väldigt sällan de kommer fram och är arg. Folk är väldigt snälla.
Men om det, den som, eller de som har varit arga, vad har det varit på för grunder?
Nej, de som är arga skriver ju mest på nätet. Det är ju några som skriver att det var skönt nu att du ska sluta och sådär. Men de är ju ganska få, men även om det är en eller två av hundratals så är det ju de man kommer ihåg.
Mm. Visst är det så.
Ja.
Och så var det redan på Grottbjörnens folks tid, så att säga. Att om du då blir utstött så är det ju lika med döden. Och därför så är ju kritik livsfarligt. Och det triggar igång ens fight or flight och så vidare.
Ja, men jag får säga att jag har inte blivit. Jag tror att det är... Louise har råkat mycket mer illa ut än vad jag. På någonting så är det att tjejer i media råkar väldigt mycket mer illa ut.
The good old kvinnohat, helt enkelt.
Ja, och i Louise fall har hon ju råkat ut för en hel del antisemitism också.
Ja, okej. Okay. Jag fattar. Men då blir den här, för jag tänkte att jag har ju några gäster som jag då har jagat eventuellt något längre än du, typ Robin och Alexander Isak och Zlatan, ja, och sådär. Men du är ju topp 20 svårbokad då, eftersom jag har hållit på sedan i höstas. Men har du sådana där potentiella gäster som du aldrig har fått till, som du hade velat intervjua?
Ja, alltså Göran Persson har av någon anledning alltid hoppat av eller tackat nej eller undvikit.
Samma här.
Vilket är lite konstigt, för att jag träffade honom senast vid den socialdemokratiska partikongressen. Och då berättade han att han ju lyssnar och att han liksom gillar programmet. Mm. Men han, det är någonting som gör att han inte vill vara med.
Nej, men han kanske, nej.
Eller han väljer nog väldigt strategiskt. Han kanske inte tycker att han har riktigt kontrollen.
Nej, precis. Och han, apropå folk som kanske inte behöver ge intervjuer, så vet jag inte. Alltså, han kanske inte ser riktigt syftet med det, eller?
Nej, jag vet faktiskt inte. Men det är ju, eftersom han verkar vara, han kunde referera till väldigt mycket ur programmet. Så att han, det är uppenbart att han lyssnar. Men det är också en intressant grej är ju att vi förekommer ju, Nordgren Epson har förekommit ganska mycket i de här dagboksskrivarna.
Just det. Mm. Både Lars Norén och
Ulf Lundell och även några av de andra. Lars Norén förlät mig ju aldrig, för att han tyckte jag var fruktansvärt vulgär. Mm. Och sen så var det ju någon gång jag sa, jag var på hans pantomimföreställningen.
Jag också.
Och jag sa ju sen att det var det sämsta jag hade sett eller någonting sånt där. Men han var väl in i det sista tyckte att... Men det konstiga var ju att han lyssnade. Mm. Jag vet inte om han inte kunde byta kanalen och inte hade lärt sig hur man poddar eller sådär. Men han måste ju ändå ha lyssnat hela tiden, för att det ingick i hans rutin att reta upp sig på oss.
Jo, fast så där är det väl med radio ofta, att den står på.
Ja, det måste ha varit någonting sånt. Men man tycker, är det någonting som retar upp en sån, så kanske man ändå skulle byta kanal då eller sätta på någonting annat.
Står P1 på hemma hos dig?
Ja, så att det kan ju vara, men jag tror jag stänger av om det är
någonting,
som jag har hört tidigare eller som jag inte är så intresserad av.
Nej, det där är ju ett problem. Om man lyssnar över en dag så blir det lite för mycket repriser, kan jag tycka. Men jag har nog egentligen, det här kanske jag sa till Louise också, men jag har nog bara en riktig zapping point så att säga i P1-tablån. Kan du gissa vilken det är?
Ring P1?
Nej. Det kan jag tycka är underhållande. Det beror lite på vem som håller i. Ja. Nu är Emmy Rasper tillbaka. Henne är jag väldigt svag för. Ja. Nej, det var fel. Söndagar kan du få. Som ledtråd.
Jaha, nej, men högmässan eller?
Jajamensan. Gudstjänst. Klockan 11. 03:11 det. En relik. Avskaffa, säger jag.
Ja, fast det är nog väldigt många äldre människor som vill ha det där ändå.
Kan tänka mig det.
Som kanske inte är så händiga på att podda och sådär.
Nej. Nej, det är sant.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Du, hur länge har du varit på radion? Förlåt att jag inte vet det.
Ja, det är väl 30, alltså det är så oklart, för som alla andra så liksom smögs jag in, eller att jag det var vickor, det var tillfälliga och sommarvickor och sånt där, så att, och så när jag har fast anställd har väl jag varit i 35 år eller någonting sånt där.
Okej, okay, men du började någon gång på 70-talet redan eller?
Ja, 80-talet snarare var det, okay. På radion.
Hur skulle du säga att Sveriges Radio mår?
Förvånansvärt bra ändå. Med tanke på om man jämför med andra public service-företag och BBC.
Många. Jaha, okej. Okay.
Ja, nej, men om du jämför med andra länder och sådär.
Okay. Mm.
Sen är det ju alltid en... Så tycker man ju alltid när man jobbar i frontlinjen och gör radioprogram att det är lite för många som inte gör radio, så att säga. Att det är lite för stor överbyggnad.
Okay.
Mm. Och det, så att det har ju lite med draget av statlig byråkrati, så att säga.
Mm. Mm.
Och lite för många led. Jag tror det är 7 led mellan mig och ledningen, och det var något färre led när jag började.
Ja, och, ja, för det här är ju också intressant liksom, hur... För jag menar, när du klev in i Radiohuset för första gången, även på SVT tänker jag mig, då var det ju verkligen ett monopol.
Ja.
Du har ju någonstans sett då teknikutvecklingen givetvis, konkurrensen, hårdna och så vidare. Men kan du säga någonting om det? Liksom hur kulturen kanske har påverkats under de här åren?
Nej, men det är väl bra att det har öppnat så att det är rätt mycket som ligger på produktionsbolag och sånt där.
Mm.
Sen och jag tror ändå radion har ju utvecklats, det låter annorlunda idag.
På vilka sätt?
Ja, men jag tycker om du lyssnar på morgonpasset och sånt där, så låter det lite modernare än vad det kanske det gör i andra länder.
Mm.
Men jag har ju gjort en liksom omvänd karriär. Jag var ju väldigt tidigt chef och la ner kanalen och startade Studio 1 och sådär. Och sen är ju fördelen då inom radio eller journalistiken överhuvudtaget att du kan ta ett steg som formellt då ett steg att du kan bli korrespondent. Att det är ju finare. Det är ju, och det innebär ju i praktiken att du går tillbaks till fältet. Ju.
Just det.
Så, och det är väl det som jag tycker är, det var ju ett lyft. Det var väldigt skönt.
Ja, för det här, om man då har lyssnat på Nordegren och Epstein genom åren så känner man ju att du romantiserar tiden på fältet väldigt mycket, alltså korreåren.
Ja, det gör nog de flesta som har varit korre.
Vad är det som är så härligt med det då?
Att du befinner dig mitt i nyhetsflödet så att säga, och att du i princip kan bli uppringd när som helst och är med i direkt sändning så att säga.
Mm. Okej. Okay. Och att du, jag tänker mig att varje dag är ingen dag är den andra lik, tänker jag mig kanske också.
Lite grann så att man är väldigt efterfrågad och uppskattad i allmänhet.
Du var i Berlin, du var i Washington.
Ja.
Har du haft flera?
Ja, jag hade några kortare i Bryssel och Helsingfors, men det var bara, det är ju ofta så på radion att man tar några så här sommar, några månader för att de ska kolla att det funkar så att säga.
Mm. Och om du liksom går och rangordnar de här, nu var det ju förvisso bara två, men när var det som härligast?
Alltså mest balans i livet var det i Berlin.
Okay.
Berlin är en fantastisk stad, men samtidigt så är det svenska ointresset för Tyskland monumentalt.
Okay.
Det är väldigt svårt att ringa till utrikesdesken och sälja in ett tyskt delstatsval och argumentera varför det är viktigt att göra ett långt reportage om detta.
Okay.
Och överhuvudtaget är ju intresset för Tyskland ganska litet.
Hur kommer det sig, tänker jag?
Ja, det har väl historiska förklaringar. Att en gång så var ju Tyskland det stora landet och både genom språk och vetenskap och sådär. Men utav förklarliga skäl så blev det inte det efter två världskrig.
Nej, just det.
Och, medan det är ju en extrem fixering vid USA, vilket jag ju märkte när jag var USA-korrespondent.
Mm.
Att där blev man ju en extrem arbetsbörda plus att man då jobbar lite fel med tanke på tidsskillnaden.
Mm.
Att det är mycket när man sänder så är det ju peak time med nyheterna. Då är ju det vid midnatt och en timme efter eller två.
Just det.
Och sen ska man då måste man ju då bevaka det som händer på dagen, så det är en väldig belastning i USA. Så att säga.
Mm. Om någon skulle ringa och fråga ifall du ville bli, säg, nu har ju Sveriges Radio väldigt, nej men säg att Roger Wilson har brutit båda benen, kan du rycka in från honom ett halvår?
Jag vet inte om jag skulle orka ett halvår, där har du ännu större tidsskillnad, där har du 9 timmar.
Det är sant.
För han har ju satt sig i San Francisco, vilket tror jag är lite problematiskt just med tidsskillnaden och att USA är så stort och att väldigt mycket politiskt händer på den andra kusten.
Jag tänker ju dock att jag har alltid ett tag så, jag försökte ju lansera Värvet i Amerika, det gick ju inte jättebra, men jag var där ändå i perioder, säg 3 veckor i taget.
Ja.
Och jag tyckte att det var så jävla underbart, för jag har alltid varit väldigt morgonpigg. Och känslan var ändå att alla mejl som man kommer få under dagen från Sverige, de låg ju där när man vaknar på morgonen. Ja. Och det var en jävla fördel liksom.
Nej, jag har aldrig bott på västkusten mer än korta perioder, så att
jag fattar.
Jag har inte kommit in inte.
Jag fattar. Men så liksom att vara i händelsernas centrum, det var det som var det här.
Ja, alltså det finns ju någonting som jag har ju väldigt tidigt bestämde jag mig för att jag ville bli radiokorrespondent i USA redan när jag var alltså 6-7 års åldern och lyssnade på Arne Thorén. Då var han min stora idol. Och då tänkte jag att det där ska jag bli, det där vill jag bli.
Och han var i USA?
Han var korrespondent i USA. Han hade liksom ju Kennedy-morden och han hade rymdfärderna. Och han hade ju också en väldigt speciell gäll röst.
Vi ska lyssna på den nu, hoppas jag.
Ja.
Här är Arne Thorén i New York. För bara ett par minuter sedan bekräftades det från Parkland-sjukhuset i Dallas att president Kennedy är död.
Nej, men och han var ju den så att säga stora USA-korrespondenten under lång tid.
Hade han något barn som blev framgångsrikt i media också?
Han hade en bror, Ulf Thorén, som var humorist så att säga. Han gjorde väldigt udda program.
Jag fattar. Speaking of tid då, eller nu tog ju du upp din barndom, vilket var väldigt välkommet, för jag tänkte vi skulle snacka lite om din uppväxt ändå.
Ja.
Vad vill du berätta om den? Hur var Helsingborg på 60-talet så att säga?
Ja, alltså jag växte upp, min pappa var färg- och parfymerihandlare.
Okej. Okay.
Och min mamma var hemmafruna, de fick 4 söner i rask följd och jag den äldste, så vi är 4 bröder. Och jag var väldigt lillgammal, möjligen då beroende på att jag fick 3 bröder i rask följd, så att jag liksom fick bli vuxen väldigt tidigt.
Ja, du blev lite pseudoförälder kanske till de andra också, eller?
Ja, det vet jag inte, men det var att mitt hem var nog väldigt mycket affären, den här som låg på Kullagatan i Helsingborg.
Säg att det var en typ stor villa och att ni bodde på ovanvåningen och sålde grejer där nere.
Nej, inte riktigt. Min pappa var i och för sig född ovanför affären, men när vi bodde på Helsingörsgatan i en lägenhet, men det var ofta så att när jag kom från skolan eller gick ifrån skolan, så gick jag alltid in i pappas affär och där satt farmor och regerade.
Okay.
Och skrev fakturor och sen var det pappa och så var det också lite såna avlägsna släktingar som jobbade där med olika jobb.
Okej. Okay. Det låter ju som en idyll.
Ja, det, både idyll och liksom någon sorts det var ju någon sorts det var så att min farfar dog väldigt tidigt innan han var 50 och han hade ju då liksom ett mindre imperium så att säga utav, och var rätt välbärgad med flera affärer och stora leveranser till då de stora sjukhusbyggena och sånt där, och när det byggdes bostäder och sånt där så kom folk ner till affären och valde tapeter och sånt där.
Okej. Okay.
Men sen hans äldre syskon, min pappas äldre syskon, gjorde olika akademiska karriärer och han drömde om att bli sjöofficer efter kriget. Men då i och med att min farfar dog, jag träffade honom aldrig för jag var inte född där, då fick han liksom ta över affärsverksamheten.
Okej. Okay.
Och fick aldrig utbilda sig och aldrig bli officer, så att säga.
Ja, jag fattar.
Så att, och då var han ju väldigt ung, då var han 15-16 år, då han blev väldigt tidigt vuxen, så att säga.
Åh, jävlar. Ja, det var väldigt tidigt, ja.
Ja, och det var väl väldigt klivet för honom att liksom vara tvungen att ta över tillsammans med sin mamma och min farmor.
Mm.
Och min pappa var väl aldrig någon så att säga stor affärsman, så att, men han höll ju på in i det sista så att säga.
Okay.
Och han hade ju flera gånger erbjudanden att affären skulle säljas och sådär, men han ville liksom, han fortsatte.
Mm.
Men jag trivdes väldigt bra där i affären, för jag gick ärenden och jag liksom gick ut med räkningar och jag hämtade paket på posten och jag liksom satt där och gjorde läxorna och sånt där, så att det var jag känner att det var min liksom uppväxt där, eller och mindre lyckat kanske fyllde på såna här flaskor med tinnar och sånt där från stora dunkar.
Och så det vet du hur det känns när man blir lite yr i huvudet?
Ja,
ja. Ja, jag förstår. Men du, jag tänker mig, ja, men dels av, jag hade skrivit ner frågan, kommer du från pengar? Men då är det en både ja och nej svar på den, eller?
Ja, nej, det är väl typiskt medelklass, eller snarare liksom någon sorts övre medelklass som liksom var på utdöende, så att säga.
Okej. Okay. Mm. För att jag tänker att ett väldigt tydligt drag hos dig, det är något, vi har varit inne på det lite, men du har ju något slags, ja, men obryddhet eller oförställdhet. Jag tror inte att något av de orden finns egentligen, men jag tror att du förstår vad jag menar. Du har liksom något I don't give a fuck it om dig. Kommer det från någon slags trygg barndom? Har du alltid varit...
Nej, men jag blev väl alltid då belönad för att jag var kavat eller lillgammal eller någonting sånt där. Jag kommer ihåg redan som på lågstadiet så var det jag som liksom tackade av städerskan när hon skulle gå i pension. Och
okay.
Det var jag som sjöng Bäbä vita lamm med symfoniorkestern och sånt där.
Okay.
Det där är jag väldigt kluven till egentligen. För när jag ser sån här brådmogna lillgamla barn så är det någonting som jag är bekymrad över. Jag tycker inte om det egentligen. För att jag fick ju ingen riktig barn- och tonårstid, så att säga.
Okej, fick du den inte eller tog du den inte?
Nej, ja, det är, hur vet man det, så att säga? Nej, men vad som hände var ju att jag redan när jag kom på högstadiet då hade de precis gjort så att högstadiet var på den dåvarande gymnasieskolan Gossis, eller högre allmänna läroverket för gossar, eller Nikolajskolan i Helsingborg som ligger som en stor tegelborg. Och där gjorde jag väldigt snabbt karriär i elevrådet och blev elevrådsordförande för denna stora gymnasisk, huvudsakliga gymnasieskola redan när jag gick på högstadiet när jag var 15-16.
Mm.
Och då var jag ju då det var jag och Stellan Skarsgård och hans bror Kjetil Skarsgård, vi gjorde någon sorts elevrådskarriär, så att säga.
Mm.
Och det gjorde att jag väldigt tidigt tillsammans med Gunnar Wetterberg och Katarina Engberg också kom in i den här maktkampen i elevorganisationen SEKO.
Okay.
Mm. Och där vi så att säga tog makten under en kort period.
Mm. Var kom det här drivet ifrån? Vad ville du förändra?
Ja, alltså jag tyckte ju det var kul.
Mm.
Men samtidigt så vet jag inte om det där var bra, för att jag liksom fick ju aldrig riktigt vara barn. Så det är möjligt att det är det jag tar igen nu, så att säga.
Okej. Okay. Nej, men för jag tänker mig ändå så här, vill du ha mer kaffe? Är det slut?
Nej, det är bra, det är bra.
Nej, men jag tänker mig just, jag vet inte riktigt om du svarade på min fråga, för jag har ju en känsla av att du är, ja, men trygg i dig själv.
Ja, på något konstigt sätt så är jag väl ganska trygg i mig själv. Ja.
Mm. För jag tänkte också fråga vad det jobbigaste var med att vara du under uppväxten, men det har du lite grann svarat på, men vad var det jobbigaste med att vara du under uppväxten då?
När det jobbigaste var väl att det gick så fruktansvärt fort. Att plötsligt så var jag flyttade till Stockholm då när jag var 15-16 och jobbade då åt elevorganisationen.
Ja, okej. Okay.
Mm. Och sen när det var också under den första stora narkotikavågen, och då hade SEKO då, elevorganisationen, någon stor narkotikaupplysningskampanj som ingen annan ville ta hand om. Så det blev mitt ansvar.
Mm.
Så när vi sen förlorade makten i SEKO så blev jag kvar och hamnade så småningom då dels först på Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare, som var en narkotikaorganisation, så att säga. Och sen ganska snabbt sen på Socialstyrelsen.
Men gick det färdigt skolan?
Nej, jag hade då någon idé att jag skulle läsa medicin. Men jag tyckte att 3 år på gymnasiet var alldeles för mycket, så jag hoppade över årskurs 1 och började direkt i årskurs 2. Men jag hade liksom inte fattat att det större delen av matematiken i den tiden låg i årskurs 1, så jag fick hoppa över matematiken.
Okay.
Och sen så tänkte jag att jag skulle komplettera. Så jag, men det var väldigt intensivt då, för jag var programledare i tv och så var det här med Seco, och så var det så att jag, det blev liksom så att jag fullföljde aldrig. Jag har fortfarande kvar någon fysikexamen för att ha fullständigt. Så jag har ingen fullständig gymnasieexamen. Så att jag har bara grundskola. Jag är autodidakt.
Men du, de här, att du hamnar på SVT så tidigt då?
Ja, det har att göra med att jag jobbade på Socialstyrelsen samtidigt. Så hade jag... kom jag rätt högt i hierarkin så att säga, i och med att jag behärskade narkotikafrågorna. Alltså, det var inte så många som kunde det. Mm. Och också alldeles för ung egentligen. Jag var väl knappt 20 när jag var där. Och då hade jag också skrivit en debattbok om psykofarmaka. Ångest för miljoner, kom jag ihåg.
Ja, just det. Bra titel.
Mm. Ja, och då, som var väldigt kritisk mot dåvarande Läkemedelsverket, där Barbro Westerholm var chef. Och så jag debatterade med henne i tv några gånger och sånt där.
Okay.
Medan hon ansåg, hon tyckte då att man använde för lite psykofarmaka och jag för mycket i princip.
Ja, ja, ja.
Eller om man hårdrar det.
Om man, tiden har ju gett dig rätt, kan man väl säga.
Ja, det handlar ju då mycket om benzodiazepiner och valium och sånt där.
Mm.
Och sen blev hon chef på Socialstyrelsen, och då kom jag i en liten konstigt läge där, att vi hade så att säga, jag hade kritiserat hennes tidigare arbetsplats. Så att, och i samband med det så fick jag något erbjudande ifrån SVT att jobba på kvällsöppet redaktionen.
Okej. Okay. Mm. Och då hoppade du på det?
Då hoppade jag på det.
Men jag kanske är dåligt påläst om, men jobbade du med Bror Rexed?
Ja.
Ja. Det har jag aldrig hört dig skryta om.
Nej, för att varför skulle jag skryta om det?
Ja, men han var ju ändå, alltså, han har ju satt avtryck, kan man säga.
Ja, ja. Han var en imponerande person på många sätt.
Mm. Ja, för nytillkomna eller yngre lyssnare kan jag väl säga att det var han som genomförde Dure, eller han var först med, ja, Dure-formen, så att säga.
Och Durex kallade han ibland.
Ja, det är ju roligt. Men då ska vi se, vänta nu. För jag tycker inte att vi har gått i mål med... Jo, det kanske är den här brådmogenheten då, som jag läser som liksom obryddhet. Men, eller självförtroende kanske.
Att, ja.
Så här, ja, här kommer jag, en 18-åring från Skåne. Nu tänkte jag ta...
Ja.
Er uppmärksamhet.
Ja.
Varför var det självklart att ha det draget, så att säga?
Jag vet, men vi var ju ganska... jag och Stellan Skarsgård delade lägenhet då. Han var ju också kaxig.
Mm.
Gunnar, okay. Wetterberg var också liksom kaxig.
Mm.
Som vi jobbade ihop i Seco på den tiden.
Mm.
Men varför det blev så, jag vet inte riktigt.
Nej. Men var det liksom, höll du på med musik? För det känns ju som att du har ditt hjärta klämta väl ganska hårt, eller hur man nu säger.
Nej, jag höll inte på med musik på den tiden, men att jag var normalintresserad och gick på konserter och så. Nej, jag har ingen...
Och sjöng Bäver Vita Lamm med någon symfoniorkester, det låter ju ändå som man håller på,
ja,
med
musik. Ja, det var en sån här... var det 100-årsjubileet av Alice Tegner eller någonting sånt där. Och det var väl mer, tror jag, att jag... Det har nog inte så mycket att jag var duktig på att sjunga, utan att jag, när rektorn frågade om någon som var beredd och vågade stå inför 1000 personer och symfoniorkestern och sjunga, så var väl jag den enda som räckte upp handen.
Ja, okej. Okay.
Så, och det är ju någonting som jag inte vet riktigt var det kommer ifrån.
Nej, men det har du väl kvar? Jag menar, du är ju inte rädd för att synas.
Nej.
Och höras.
Nej.
När du tackar ja till SVT och hamnar där i en redaktion. Är det liksom, hittar du hem då?
Ja, jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Då kände jag också det här nyhetstempot och sånt där, att vi kunde åka till Norrköpingsanstalten och intervjua Clark Olofsson och redigera i bussen tillbaks och sen sända klockan 10 eller vad det gick på kvällen.
Var det den presskonferensen när han berättade att han skulle bli journalist?
Nej, jag tror det här var i tidigare skede.
Okay.
Han satt på Norrköpingsanstalten då.
Ja, synd att det inte var det, för i sådana fall hade jag kunnat skohorna in att jag spelade eventuellt dig då i tv-serien. Jag var en av journalisterna.
Ja, just det. Ja.
Samhället har ställt upp för dig. Kommer du lämna tillbaka pengarna från den stora kuppen i Göteborg?
Nej, det kan jag inte.
Varför då?
Ja, för jag vet inte vad det är.
Jag tror inte det var det, för han hade ju så många. Det var ju egentligen otroligt att man kunde åka liksom och göra någon sorts kändisintervju. Ja, men från cellen där så att säga. Och sen...
Han var väl en otroligt... Alltså, han var väl dåtidens stora rockstjärna?
Ja, det kan man säga.
Hur som helst. Om du då inte vet var det här kommer ifrån, kaxigheten eller liksom självklarheten med vilken du ställer dig på scen där.
Men det är klart att det har lite med tidsandan att göra. Att det här är ju liksom 68, 69. Det här är liksom... Summer of Love och det är ungdomsrevolten och det är en rätt så upprorisk tid, så att det är klart att det påverkar det också.
Mm. Men vad var det då, förklara den tidsserien då för oss som inte var med.
Ja, det är så många andra som har gjort bättre. Det var ju liksom studentrevolten, och det var de här ganska galna vänstersekterna som dominerade Stockholm, och det var ju en upprorisk tid, anti-auktoritär tid kan man väl säga. Mm. Alltså jag var ju så ung på den tiden i början här, så att jag tillhörde aldrig någon riktigt utav de här organiserade grupperna, för jag var ung och inte tillräckligt pålitlig så att säga. Så.
Nej, men det man kan säga var väl att fram till dess så hade man liksom jobbat med det ens pappa jobbade med, och sen gick man med en liten grå portfölj till ett grått litet kontor någonstans, och helt plötsligt då någon gång på 60-talet så förstår folk att vi kanske inte måste göra exakt som våra föräldrar, och man kanske inte behöver leva i tvåsamhet och, eller?
Ja, det var ju allting. Jag bodde i kollektiv och vi... Det var ju liksom en tid då allting ifrågasattes och allting var möjligt, och ändå man var rätt optimistiskt.
Du, från det ena till det andra. En sak som är lite fascinerande med dig är ju din oerhörda mängd barn.
Ja, så oerhört är det inte.
Jo,
det är...
Ja, det är ändå en mängd. Vilket du för övrigt delar med din gamla kompis Stellan.
Ja, han har väl ett barn till. Han har väl 8, va?
Det är ingen tävling, Thomas.
Nej. Nej, men
ville du ha det så? Var det så du tänkte dig när du var ung, att fan vad jag ska ha många barn?
Nej, det var ingen livsplan. Det är inte på samma sätt som jag ville bli korrespondent, så var det ingen plan att det skulle bli 7 barn.
Men du kommer ju inte från en blygsam barnaskara själv.
Nej, det är möjligt att det spelar roll, men det är klart att det har ändå varit 3 förhållanden så att säga. Det är klart att man inte planerar att man ska ha 7 barn från början.
Nej, jag fattar.
Sen ångrar man ju aldrig barnen.
Nej, det har jag förstått också. Nu har jag bara gjort ett för egen maskin, men ändå. Men hur har du varit som pappa då, tänker du?
Alltså en fördel när man är korrespondent till exempel, det är ju att man är väldigt mycket hemma ändå. Man arbetar hemma, så att man kan vara ganska närvarande. Man kan hämta på förskolan och man kan ibland i alla fall. Sen måste man ibland göra utryckningar till terrordåd och skolskjutningar och politiska händelser och sådär. Men det är klart att det är så konventionellt att säga att man borde ha varit med sina barn. Men jag tycker att jag har ganska bra relation med mina barn.
Mm.
Men det är klart man ska fråga dem.
Jo, jag vet. Men det är ändå, jag, för min egen del, nu hoppas jag att min pappa ursäktar att jag säger så här, men min farsa var ju inte kanske superduktig på att vara just pappa till ett litet barn. Sen har han blivit, sen har han vuxit in i rollen, framförallt i vuxen ålder tycker jag, och är, han är en stor del av mitt liv nu, men jag insåg ganska snabbt att jag kommer nog ha lättare för det här än min egen pappa hade. Liksom, har du något liknande? Alltså, var din pappa närvarande? Var det, mätte du dig med honom så att säga?
Ja, alltså jag har rätt, min pappa var rätt närvarande så att jag var väldigt mycket i hans affär och vi promenerade ofta tillsammans på morgnarna. Och han var mycket sådär, gillade naturen och skulle alltid undervisa om fåglar och växter och sånt där. Men, så jag hade ett bra förhållande till min pappa.
Okej.
Okay. Och sen bröts ju den kontakten så att säga väldigt tidigt då, i 15-årsåldern. Så sen hade vi inte så mycket kontakt.
Okej, okay, när du flyttade?
Ja. Mm. Och var, det är ju också lite konstigt.
Var det helt självklart att de skulle låta dig flytta liksom som så ung?
Ja, man tycker det är konstigt nu, för att jag har svårt, skulle ha svårt att tänka mig att jag skulle låtit mina 15-åriga barn flytta till en helt annan stad i stort sett. Jag tror det hade någonting att göra med att han gjorde samma sak. Att han, fick, han flyttade till Stockholm när hans pappa dog då, och han skulle ta över affären. Då åkte han upp här till Alfort och Kronholm och Bäckes och skulle lära sig att bli färghandlare så att säga.
Okay.
Och då var han också 15-16. Mm. De skickade iväg mig väldigt tidigt också till, på resor till England och USA och sånt där när jag var 14-15.
Ja, okej. Okay. Alltså typ språkresor?
Nej. Det var inte språkresor. Det var snarare att jag fick följa med. Det fanns ju flera stora rederier i Helsingborg på den tiden. Så att jag fick följa med ett fraktfartyg. Jag tror det fanns någon sån här gammal idé att när man var 15-16 då skulle man gå till sjöss eller då skulle man liksom uppleva världen eller göra någon sån här bildningsresa. Jaha. Som jag tror var lite gammaldags redan då.
Ja, det här är ju ingenting som jag har blivit ivägskickat på. Nej. Kan jag säga. Även om det kanske var lättare, lägre hängande frukt i Helsingborg än i Strängnäs. Men fanns det någon som tog emot det då på andra sidan Atlanten?
Det skulle ha varit det, men av olika skäl så blev det inte så. Men så jag fick klara mig ganska mycket själv.
Okej. Okay. Och vad gjorde det med dig?
Ja, det var ju rätt. Nej, men jag kommer ihåg en, jag var då ensam i New York i några dagar och då var jag väl 15 och då, det var ju då i samband med Vietnamkriget och då var jag nere på någon bar där, vilket är konstigt att jag blev insläppt överhuvudtaget, men då och då var det några amerikanska killar där som frågade om Palme och Sveriges inställning till Vietnamkriget och då blev det liksom slagsmål. Jag lyckades, men de hade uppfattat att de som jag hade pratat med tidigare också var svenskar, så de gav sig på dem istället och jag sprang 30 gator upp där mot KFUM-hotellet så att säga.
Okay.
Så jag förstår inte riktigt hur, eller dels att de släppte iväg mig och dels att jag liksom, jag ändå, men jag klarade mig ju ändå.
Jo. Du överlevde för att berätta historien, för att använda en anglicism.
Ja.
Men okej, okay, så att, vänta, hur fan kom vi in på det här förresten? Förlåt. Jo, men det är att de släppte iväg det.
Ja.
Men du, din mamma, du pratade med henne i telefon här i radion här, för inte alls länge sedan. Vem var hon? Du sa att hon var hemma på dagarna.
Ja, alltså de gifte sig väldigt tidigt och hennes pappa, morfar, min morfar som jag heller aldrig träffade eftersom han dog innan jag föddes. Han var driftsingenjör vid spårvägen i Helsingborg. Men hans stora passion var att han var någon sorts lokal schlagersångare. Mm-hmm. Spelade i en 78 varvs skivor. Jag tror det finns ett hundratal inspelningar i radioarkivet. Så,
mm.
så att det var han. Så jag har någon, kanske min så att säga, lust att sjunga eller uppträda lite ha med honom att göra. Eller min fantasi om honom så att säga. För han, det, han verkar ändå ha också haft en lite osannolik kombination där utav att, att vara ingenjör vid spårvägen och ändå sjunga.
Ja visst. Så, men såg du någonting av det här med sång- och dansmannaskapet i din mamma?
Nej, inte så mycket.
Okej,
det
hoppade
över. Hon var ju hemmafru under när vi var små. Och sedan så började hon jobba inom sjukvården.
Mm. Det fanns inget utrymme för sång och dans?
De hade väl roliga fester och sånt där.
Hade de det?
Ja.
För att jag tänker mig att ja, men det där var ju någonting väldigt fint när man var ung tycker jag. När man fick somna som åttaåring när det pågick en fest någon annanstans ja. I huset.
Ja, min pappa var liksom klubbmästartypen. Han hade ansvar för...
Var det råtare och grejer?
Så småningom var det ju det, men det, jag tror det var juniorhandelskammaren först.
Okej, okay.
De hade... fester.
Jag fattar. Men det här entreprenöriella, det har du som din familj då verkar komma ifrån. Det har du inte haft det så mycket i dig? Eller har du?
Nej, inte annat än att jag känner väl en viss, att jag har haft en viss drivkraft när det gäller att sätta igång olika projekt och... Men jag har ju jobbat i en mer skyddad miljö så att säga, både inom public service och mest inom public service och delvis då i, när jag var byråkrat på Socialstyrelsen.
Mm. Det där var en fråga som jag ofta ställde för sådär, om man känner att man har stått vid rodret i sitt eget liv på något sätt. Och nu när du gissningsvis har det mesta av din karriär bakom dig, har du stått vid rodret i ditt eget liv?
Hur vet man det? Jag tror på det viset att jag är faktiskt... jag blev ju precis det som jag lyssnade på när jag var 6-7 år. Jag stod där på Cape Canaveral vid rymdraketuppskjutningarna och jag var i Vita huset och rapporterade. Och jag träffade Arne Thorén där han blev...
Okay.
Ja. Mot slutet av sitt liv där i, när han var generalkonsul i New York.
Mm. Så svaret är ändå...
Så på det viset.
Mm.
Sen hade jag ju planer på att jag skulle läsa medicin eller bli läkare och sånt där, men det hade jag liksom inte tid med.
Nej.
Och sen kan jag ibland ångra det här att man ändå... Jag är rätt fascinerad av det här akademiska. Just för att det aldrig blev någonting, tycker jag.
Men har
för det var ju också det här konstiga att jag kom ju väldigt ung i ganska högt upp i Socialstyrelsen. Och då umgicks jag ju liksom med professorer och överläkare och då var, det kändes var liksom det var nog ett för stort steg att då börja från början i den världen så att säga. Så att om 20 år så är jag på deras nivå.
Ja, det problemet med läkaryrket, det verkar vara otroligt tycker jag, men det är ju för svårt att bli.
Ja, en av mina söner har blivit det.
Okej. Okay. Mm. Specialitet? Frågetecken.
Nej, han har blivit entreprenör sen, men det...
Ah, okej. Okay. Jag fattar. Du, vi var lite inne på det här och nu cirklade vi tillbaka till Sveriges Radio, vilket jag tycker är härligt. Jag var ju kompis med Katarina Haar. Hur minns du henne?
Jag minns henne med stor värme. Vi var några stycken som gick ut på krogen. Kanske en gång i månaden eller någonting sånt där.
Mm. Och då var hon alltid med?
Det var hon som var väldigt drivande.
Mm.
Och... också höll kontakten med gamla vänner och sånt där.
Hon älskade krogen?
Ja, hon älskade framförallt att umgås med människor och hon älskade sina gamla kompisar ifrån Dramatens och sådär.
Mm. vet att min fästmö skulle eventuellt jobba med henne på slutet. Nu blev det aldrig så. Men då så skulle vi liksom ha ett möte, vi tre. Egentligen var det helt onödigt att jag var med. Men det var ändå på operabaren.
Ja, operabaren var väl ett av stamställena så att säga. Mm.
Jag tyckte mycket om henne. Men hon pratade ibland om hierarkin på Sveriges Radio. Finns det en sån, skulle du säga?
Ja, det är klart det finns. Det finns väl i alla stora organisationer.
Nu pratade du för en stund sedan om de sju mellancheferna mellan dig och ledningen.
Ja.
Och så. Så det finns ju givetvis en sån. Men er programledare emellan?
Det vet jag inte riktigt, för jag vet inte riktigt hur jag själv upplevs.
Nej, då kan jag berätta ur hennes perspektiv, som jag minns i alla fall,
ja,
var du låg i den. Absolut fin. Jag minns, hon kanske nämnde flera, men jag tror faktiskt att hon bara nämnde dig, Louise och Marie Lundström. Ni var liksom top dogs, enligt Katarina.
I någon god eller dålig bemärkelse?
Nej, i den absolut bästa bemärkelsen. Så tror jag Katarina själv kände att hon absolut inte hade den liksom respekten som ni som gjorde de här fina programmen hade.
Jag tror ändå hon var väldigt uppskattad. Mm. Men hon hade ju det tufft. Hon var ju blind och behövde ju, men hon fick slåss väldigt mycket bara för sådana enkla saker som att få markeringar i golvet så hon kunde gå med sin käpp till rätt studio. Och hon var ju väldigt kliven till där att begära hjälp, för ena sidan ville hon klara allting själv.
Mm.
Så hon hade ju ett väldigt tufft på det viset.
Mm.
Men och hon pendlade ju väldigt mycket från djupaste förtvivlan till att vara den gladaste människan.
Mm. Ja, verkligen. Jag ringde off topic, men jag mejlade så sent som igår till P1 dokumentär och frågade ifall inte de skulle göra en dokumentär om henne. Så sa jag, annars kan jag göra den själv.
Mm.
Men jag har inte fått svar på mitt mejl ännu.
Nej, ja.
Men det borde göras.
Ja, det tycker jag absolut att hon skulle vara värd.
Har du några hobbies?
Nej, jag har inte så många. Det är väl... Jag har ingen sån här att jag snider trädgubbar eller odlar blommor eller sånt. Nej, det har jag inte.
Men
det,
är
väl en svaghet. Jag kan väl säga att jag har ju indirekt så är jag ju lite vaktmästare för min dotters sommarhus och sådär, så som jag sköter om och administrerar så att säga. Så att där är jag säger jag till att det funkar.
Okej. Okay. Men annars så är du, som jag har förstått, en stor kulturkonsument själv.
Ja, det har jag också varit sedan tidigt. Jag hade min morfars syster som kallades för faster Elsa, fast hon inte var min faster, men hon kallades för, var någon sorts teaterombud på Malmö stadsteater. Så väldigt tidigt så åkte jag till henne och gick på teater. Och det blev jag väldigt fascinerad av redan liksom när jag var jätteliten, så att jag har sett väldigt mycket teaterföreställningar och jag fortsätter göra det nu. Jag tycker det är mycket häftigare att se levande teater än att titta på tv-serier.
Ja. Mm. Men hade det kunnat bli skådis av dig?
Nej, det tror jag inte.
Okay.
Jag hade möjligen regissör eller sådär, men inte skådis.
Vad är det du inte har då, som du tänker att skådisar har?
Jag tror inte jag har den begåvningen alls att kunna spela trovärdigt i någon roll.
Okej. Okay. Ja, min känsla är ju att du... Varför inte, skulle jag säga?
Alltså, jag tycker det är kul att brysta ut i sång lite spontant i programmet. Eller har gjort. Och jag tycker det är ganska kul att läsa dikter och sånt där. Eller läsa upp några verser eller sådär. Men... Nej, men jag fick en dröm, fick jag ju uppfyllelse där i slutföreställningen på Berwaldhallen att Elin Rombo, jag ville att hon skulle sjunga La Traviata, så när vi pratade så sa jag, den är allt för lång den här, hon ville ha med sig en tenor då.
Mm.
Och så, men så, om vi går in på ett annat ställe där lite senare så är det ju bara en kortare stycke, då kan jag sjunga med det.
Mm.
Och då tänkte hon ett tag och så sa hon, okej, det kan vara kul. Ja.
Donna non sapevi ancora il mio destino così.
Och det gjorde du ju med den äran. Jag fick gåshud, Thomas.
Jaha, nej, men det var ju, men det var svårare än jag trodde, för att någon vecka innan där så insåg jag att det är jättesvårt att sjunga på italienska, för att man, det stämmer inte alls med som det ser ut i texten, utan man. Så då tog jag faktiskt en timmes lektion av radiokörens ledare.
Okej, okay. Ja, för du gjorde det ju med den äran på alla sätt och vis.
Jag har inte vågat lyssna själv, men jag ska göra det sen.
Ja. Och nu kommer du in på det här med opera, som det har ju liksom sipprat in lite, att det är någonting som du tycker mycket om också.
Ja, alltså det kom ganska sent i livet. Det var när jag var korrespondent i Berlin. Då bodde jag ganska nära Deutsche Oper och så blev helt fascinerad av Wagner-föreställningarna där.
Okej. Vad har du liksom, vad är det med Wagner?
Det är väl den här liksom lite för mycket av allt.
Mm.
Totalkonstverket, och sen var det ju fantastiska uppsättningar där med regissören Götz Friedrichs Ringen-uppsättning, och de är väl bäst i världen, får man väl säga.
Okej. Okay. För jag hade nämligen skrivit en fråga som lyder så här: var tycker du man ska börja med opera, och varför är svaret just Turandot? Men då är inte det svaret.
Nej, svaret är Tannhäuser, tror jag.
Okay.
Det tycker jag är Wagners mest lättillgängliga opera.
Mm.
Lagom lång också.
Sen tänkte jag då bara fråga, om du ska gissa nu, för nu vet jag ju, du sa för en timme och 20 minuter sedan ungefär att du ska ta din tid nu och fundera på vad du vill göra. Men om du skulle gissa, vad kommer du fylla resten av din arbetstid med?
Antingen kommer jag skriva en bok, eller så kommer jag att göra lite inhopp på radion för att ha kontakterna kvar, eller så
utesluter inte det andra, känner jag.
Vad sa du?
Det ena utesluter inte.
Nej, andra. Eller så kommer jag få något oemotståndligt erbjudande från den kommersiella världen, och eller så har jag också ibland fantasier om att göra någonting helt annat.
Så som?
Som man inte har kunnat göra på Sveriges Radio, att sitta i någon styrelse för någon institution eller företag, eller göra någonting som är helt annorlunda.
Mm.
Men jag tror det är orealistiskt. Jag tror de tidigare alternativen är mer realistiska.
Och om du skriver en bok, då blir det inte en uppföljare på en av knarkböckerna?
Nej, det tror jag inte.
Det blir en roman?
Nej, det tror jag inte. Jag tror det blir en fackbok i så fall.
Jaha.
Eller någon sorts infall på vad jag ändå har varit med om i livet.
Mm.
Men inte sådana här vanliga memoarer, det tror jag inte.
Okej. Okay. Jag ser fram emot att läsa det. Tack för idag. Precis nu, medan du lyssnade klart på avsnittet, så ringde jag Thomas Nordegren och han lät hälsa att det där med inhopp i P1, ja, det kommer kanske redan den här veckan om du lyssnar när avsnittet är färskt. Härligt! Jag vet inte hur det gick till, det måste ha varit någon slags tidsmaskin inblandad för att det där skulle gå ihop. Men hur som helst, jag ska också passa på att säga att Värvet fyllde 11 år igår, hurra, den 5 mars. Och med det gick ett pressmeddelande ut om att Värvet kommer att ha gästprogramledare i sommar. Tre namn är
klara, men jag vill ha åtminstone en till. Är det du eller någon du känner som vill göra en jättespännande intervju? Skriv till oss som gör Värvet och gör det gärna på Instagram. Det är lite tid kvar tills jag behöver ett färdigt program, men jag vill ha idéer redan nu. Så skicka ett DM med förslag så tar vi det därifrån. Vi som gör Värvet är som vanligt Acast, Ninni Westin och jag som heter Kristoffer Triumf. Tack för idag! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.